Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 17 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1886. Men först en kort resumé. Först Saltykov och friherrinnan Wildebrand har bestämt att Vanja ska stanna på Kumla. Guvernanten har kommit, men hon förstår sig inte på friherrinnans nedlåtande sätt mot Vanja. Vanja själv längtar till försten och Tyresö slott. Kapitel 17. Närmare målet. Ethel behövde icke längre anstränga sig särdeles mycket för att förekomma varje förtroligare närmande mellan Gregor och Vanja. Han var numera själv tämligen liknöjd att träffa henne ensam. Åtminstone bjöd han till att undvika det. Ethel hade så till den grad lyckats tjusa honom att hennes sällskap redan blivit honom nästan oumbärligt. Om han hade vågat skulle han ha skickat Vanja tillbaka till hennes hem med någon lämplig gåva såsom ersättning för brytningen mellan dem. Men han tordes icke detta, ty hon skulle möjligen i känslan av sin besvikna kärlek kunna förråda deras hemlighet. Dessutom levde prästen som hade vigt dem, och vittnena vid deras vigsel skulle också kunna bli Vanja behjälpliga att skaffa henne rättvisa. Så fanns för övrigt vigselattesten. Visserligen hade han den själv i sin ego, men han var dock ej fullt säker på om det ej hade kunnat falla prästen in att föra in deras namn i kyrkans vigselbok, fast denne lovat honom att ej göra det. Men det är nu en gång så och kan ej förändras, sade han många gånger till sig själv, där han i ensamheten gick fram och tillbaka i slottets salar. Vanja älskar mig och ska bli mig trogen in till sista andedraget. Jag vet detta fullkomligt. Men det är mig ej nog. Jag vantrivs lika fullt. Han var bunden vid Vanja. Hans religion förbjöd äktenskapets upplösande. Han måste således underkasta sig det ok han självvilligt påtagit sig. Hur kunde han i sin vrede rusa åstad och göra sitt öde ännu värre än det var? Han började bliva dyster och tungsint. Flera dagar kunde förflyta utan att han syntes till på Kumla. Han ville ej se Vanja. Det var Ethel han trodde efter. Och då han ej kom till henne sökte hon upp honom. Utan att på minsta sätt känna sig förlägen eller tänka på det opassande däri kom hon ensam till Tyresö och stannade hos Gregor hela dagen tills mörkret inbröt. Hennes klädsel var alltid beräknad för att tjusa honom. Hennes leende, hela hennes sätt och väsen blev allt tydligare. Det smickrade hans fåfänga att se hur Ethel snart sagt bjöd ut sig åt honom. Han behövde bara sträcka ut handen så kunde han plocka den förföriska frukten, men han järvdes icke för Vanjas skull. Det var första gången i sitt liv som han ej vågade göra vad han ville. Och därtill var en så obetydlig varelse som hans ryska livegna skulden. Han nästan vredgades på Vanja, men han fruktade henne på samma gång. En dag gjorde Ethel ett av sina vanliga besök på Tyresö. Folk fick prata och viska vad som helst om hennes täta visiter hos försten. Det bekymrade henne icke det minsta. Hon hade kommit så långt att hon satte sig över all anständighet. I förstugan stötte hon på dvärgen. Det hörde alltid till hennes otur att Saturninus kom i hennes väg. Idag vek han ej tyst förbi henne, utan stannade och frågade efter Vanja. Ethel ämnade icke bevärdiga honom med ett svar. Hon fann honom i högsta grad djärv och kände vrede över hans närgångenhet. Men Saturninus följde så tätt efter henne att hon tvingades att stanna. Vad har du med Vanja att beställa? Jag trodde icke att du och hon hade någon bekantskap med varandra, snäste hon. Jag vill endast fråga om jag kunde få besöka mamsel Vanja på Kumla. Hon har alltid varit så god mot mig och jag saknar henne mycket. Jag vill icke se dig, din fuling, på Kumla. Ethel vände honom föraktfullt ryggen. Låt mig då bara få veta om mamsel Vanja och ni har bytt plats hos försten, vågade dvärgen modigt säga, retad av hennes högdragenhet. Det ser besynligt ut, tillade han, och folket börjar prata ett och annat. Men det vet ni bäst själv, friherrinnan, om det är sant. Ingen makt i världen kan hindra mig att tycka om mamsel Vanja och vara henne till tjänst ifall det behövs. Ethel hörde mycket väl vart ord dvärgen långsamt och med eftertryck uttalade, men hon låtsades som om hon icke lade någon vikt därvid, utan gick rakt fram till dörren och öppnade den. Gregor kom emot henne. Han såg genast att hon var mycket upprörd. Ni är ej glad. Vad har hänt? Har någon förnärmat er? Ja, men jag borde ej taga mig något därav. Den där infame dvärgen inger mig dock rent av vämjelse. Jag träffar honom alltid i min väg. Hans skygga, lurande väsen är högst obehagligt. Och så järvdes han idag, fråga mig efter Vanja och tala så förtroligt om henne som om det vore i kamratskap med varandra. Hennes simpla börd förråder sig onekligen då hon har smak att sällskapa med en sån där otäcking. Det tjänar till ingenting att tala därom. Det är ej ens värdigt någondera av oss att sysselsätta sig med ett så simpelt föremål. Låt oss hellre tala om Vanja. Han hade ej på länge frågat efter henne och det överraskade därför Ethel på ett högst oangenämt sätt. Vanja, stammade hon lite förlägen. Åh, med Vanja är det nog bra. Hon trivs så väl med sin guvernant. Ni behöver ej oroa er för hennes skull. Han hade skjutit undan en länstol så att hon kunde komma fram till soffan. Hon sjönk ned bland dess kuddar på ett sätt som hon visste skulle taga sig charmant ut. Jag har tänkt så mycket på er sedan vi sist skildes. En lång vinter stundar och ni ämnar fortfarande leva så här isolerat, sa hon. Ja, varför inte? Jag finner mig mycket bra. Allra helst nu, då jag vet att ni ej övergiver mig. Han förde hennes hand häftigt till sina läppar. Jag borde aldrig släppa er från mig om det gick an, återtog han. Stod det bara i min makt skulle jag bedja er stanna hos mig för alltid. Det var första gången han talade på detta sätt, men han kunde ej längre behärska sig. En blixt sköt fram ur Ethels öga. Hon hade länge ruvat på en sådan stund. Men jag kan det inte, fortfor han med allt mer glöd i sin stämma. Jag borde istället bedja er att aldrig komma åter till Tyresö. Och varför det? Viskade hon, anande att någon hemlighet låg under hans ord. Men ej någon sådan som kunde skada hennes intressen. Ni har allt i er makt, förste, uppmuntrade hon honom djärvt. Ni borde ha sett att ni endast behöver säga ett ord för att jag ska förstå er. Åh, om ni bara visste. Hans ansikte fördystrades och han såg verkligen mycket olycklig ut. Det kan och får ej längre förbliva så här. Han steg häftigt upp och gick av och an över golvet. Ni vet ingenting och ni måtte aldrig få veta det. Han ställde sig framför henne. Jag tackar för all er godhet mot mig. Men här efter kan jag ej mottaga er för er egen skull, förstår ni? Det kunde bli er olycka och även min, tillade han doft. Ethel hade lindrigt bleknat. Det fanns således någonting som stod i vägen för hennes planer. Men hon var fast besluten att trotsa och övervinna det. Men om jag ej lydde er förste, om jag tillstod att er vänskap är för mig omistlig. Ni älskar mig, utbrast han hejdlöst och kastade sig på knä bredvid henne. Jag har länge anat det, om ni och ej själv vill tillstå det. Ni älskar mig och jag avgudar er. Men ändå måste vi skiljas. Är det för Vanjas skull? Viskade Ethel, gripen av en plötslig misstanke. Ni har bedårat den stackars flickan, frestad av hennes ungdom och skönhet. Ni flydde med henne från Ryssland för någon stor olyckas skull. Ni hade ingen annan än hon som tröstade er. Åh, jag förstår allt sammans. Det är ju så naturligt, men inte därför ohjälpligt. Neka inte. Ni måste ha förtroende för mig om jag ska kunna hjälpa er. Kan ni då det? Sa han och steg långsamt upp ur sin knäböjande ställning. Giv Vanja tillräckligt med pengar och låt henne återvända hem till Ryssland. Hon täres av hemlängtan och där är hon på sin plats. Nej, icke det. Det kan ej gå för sig, avbröt försten. Så, ni fruktar för att hon ska utkräva hämnd, uppsöka era anhöriga och skämma ut er? Ja, just det. Nåväl, befall henne då att tiga. Ethels ögon gnistrade av raseri över hans fega rädsla för den simpla flickans skull. Trotsar hon er så har ni väl någon vän i Ryssland som kunde bestraffa henne och edra vägnar. Hon är ju er livegna. Det ska ni icke glömma. Och sådana piskar man till lydnad har jag hört sägas. Det kan ej vara er mening, Ethel, att jag skulle göra så med Vanja. Icke därför att jag är räddhågsen av mig. Jag är ryss och jag vet att hålla på mina husbonderättigheter. Jag vågar dock inte för något pris i världen släppa Vanja ifrån mig. Låt då bli det! Ethel nästan sprang upp ur soffan. Är ni missnöjd med mig? Gregor försökte hålla henne kvar. Nej, men jag beklagar er, svarade hon och drog sig ifrån honom. Dock, jag skall ändock ej övergiva er. Jag får väl hitta på något medel att göra vägen jämn och fri. Hon log på ett mycket besynligt vis, men blek och upprörd var hon. Vad menade hon, tänkte Gregor, då han åter blivit ensam igen. Han trodde efter hennes kärlek och han ville ej släppa henne. Men om han också kunde avlägsna Vanja skulle han dock ej våga ingå något nytt äktenskap. Sådant blev alltid upptäckt och bestraffat. Men så inträffade något som bestämde hans handlingssätt. Något alldeles oförväntat som med ens avgjorde Vanjas öde. Han fick icke sky några medel för att förmå Vanja att för evigt hålla tyst med deras hemliga förbindelse. Hela hans välfärd och framtida lycka berodde därpå. Äntligen hade hans sorgliga öde tagit ett slut. Livet skulle åter kunna erbjuda glädje och fröjder för honom. Denna isolerade tillvaro kunde han sluta när han ville och åter uppträda värdigt än först Saltykov. Men allt detta berodde endast på Vanjas tystlåtenhet. Gick hon ej godvilligt in på hans förslag kunde han nog göra hennes tunga stum. Passionen och egennyttan vore hos honom mäktigare än alla ljuva minnen och deras forna kärlek. Ni har hört kapitel 17 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.